Vi ska få fira högmässa tillsammans idag på fjärde söndagen i advent med temat Herrens moder. Börja gärna som vanligt med att vända er till varandra och hälsa varandra välkomna hit. Så smyger jag samtidigt in ett välkommen till er som följer våra sändningar på olika sätt och berättar att psalmerna idag är 348, 112, 349 och sen 15 från vers 3. Kollekten idag den tillfaller ACT, Svenska kyrkan, julinsamlingen. Under december månad så går insamlingen via ljusbäraren till Göteborgs kyrkliga stadsmission. Under nattvardsgången sen så finns det möjlighet till personlig förbön i det lilla rummet ute på kyrktorget. Och efter mässan är alla varmt välkomna till kyrkkaffe i Pauligården. Nu ska jag få hjälp med nästa pålysning av Jakob och Hjalmar. De kommer från varsitt håll här.
Yes, vi vill passa på att bjuda in alla till 13-dags aftonsfest nu den 5 januari. Det är en söndag kväll klockan 18 i Pauligården.
Jajamän, och då vill vi bjuda in alla, men vi letar också efter folk som kan tänka sig att hjälpa till lite extra. Typ koka gröt eller diska eller sånt. Skoj. Och sen om man kommer så kan man också... Eller då ska ni veta att det blir ju efterrätt såklart. Och då är det knytkalas som man tar med sig något lite till efterrättsbordet också.
Och sista anmälningsdag till detta blir då nyårsdagen någonstans därefter högmässan vid 1-2-tiden kanske. Och anmälning sker genom listor som sitter nere i vapenhuset och förhoppningsvis även i Pauligården. Så varmt välkomna på detta. Så hoppas jag att vi ses där.
Tack för det. Men redan ikväll klockan 18 så är det vi sjunger in julen här i kyrkan. Hör änglasången hälsar oss. Det blir med Sankt Pauli kyrkokör och Göteborgs blåsarsymfonietta. Välkommen att både lyssna och sjunga med där. När det gäller julens gudstjänster för övrigt framöver så hänvisar jag till bladet som ni har fått. Där finns en lång lista. Man kan ju också titta på hemsidan för att få veta mer om det. Nu ska vi tända adventsljusstaken sista gången i år.
När första ljuset brinner, då rider Jesus in. Han kommer på en åsna, den kungen han är min. När andra ljuset brinner, då ropar Jesus kom. För nu är tiden inne att tro och vända om. När tredje ljuset brinner, då går Johannes fram. Han visar oss på Jesus och säger se Guds lam. När fjärde ljuset brinner, då ser vi Herrens mor. Snart ska Maria föda och glädjen ska bli stor.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Den förmaningen får vi i dagens epistel från Filipperbrevet. De där som firar gudstjänst i Pauli, hurdana är de? Jo, de är så fördragsamma. Så ska folk kunna säga. Och då är det ju bra om vi också till att börja med förstår vad fördragsam betyder. I folkbibeln så står det istället, låt alla människor se hur vänliga ni är. Och i Gerts kommentar så står det att det grekiska ordet där är svåröversatt. Men det betyder att man inte är småaktig, att man inte håller på sitt, inte tänker på sig själv, utan är hygglig, hjälpsam, överseende och tillmötesgående. På andra ställen i Nya testamentet så översätts samma ord med försynt, eller mild, eller hänsynsfull. De som firar gudstjänst i Pauli, de är så vänliga, aldrig småaktiga. De håller inte på sitt, de tänker inte på sig själva, utan är hyggliga, hjälpsamma, överseende, tillmötesgående, försynta, milda och hänsynsfulla. Jag vet inte om någon tycker att jag överdriver. Jag vet att när det gäller mig själv så är den här beskrivningen i alla fall en överdrift. Vi möter Jungfru Maria idag och vi förstår ju av det hon gör och det hon säger att hon kan vara en förebild för oss när det gäller detta med att vara försynt och mild, att inte hålla på sitt eget utan ställa sig till förfogande för andras skull, även om det kostar för en själv. Vi kan få se på henne idag och tacka för den förebild som vi har fått i henne. Och samtidigt, goda förebilder kan vi ha många. Men det är bara en som har fått bära och föda och nära och sköta vår frälsare. Så vårt tack för Maria får nog handla ändå mest om det. Nu när vi får komma till hennes son Jesus med vår skuld och med vår bön om förlåtelse och förnyelse. Född av fadern före all tid var han den som kunde sona vår synd. Och är han nu den som kan förlåta vår synd när han är född av jungfru Maria i tiden och har burit fram sitt offer här på jorden. Han är den som kan ge kraft att bära frukt i fördragsamhet, vänlighet, hjälpsamhet och mildhet. Så låt oss vända oss till honom med bekännelse och bön. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar och ord, gärningar och underlåtelser. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Herren vare med er. Smedja. O Gud, du som ger oss nåd att med Maria glädjas över din sons ankomst, hjälp oss att ta emot honom som vår frälsare, så att vi tryggt kan se fram emot hans återkomst. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Vi lyssnar till Herrens ord och den gammaltestamentliga läsningen ur profeten Sefanjas bok. Jubla dotter Sion, ropa ut din glädje Israel. Gläd dig dotter Jerusalem, fröjda dig av hela ditt hjärta. Herren har upphävt domen över dig och undanröjt dina fiender. Herren, Israels konung, bor hos dig. Du har ingenting mer att frukta. Den dagen ska Jerusalem få höra: Sion, var inte rädd. Låt inte händerna sjunka i missmod. Herren, din Gud, bor hos dig. Hjälten och räddaren. Han jublar av glädje över dig i sin översvallande kärlek. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Ditt rike står i alla tider, ditt välde från släkte till släkte. Ditt rike står i alla tider, ditt välde från släkte till släkte. Nådig och barmhärtigare Herren, sin till vrede och krig på kärlek. Herren är god mot alla, barmhärtig mot allt han har skapat. Ditt rike står i alla tider, ditt välde från släkte till släkte. Herre, allt du har skapat skall tacka dig. Dina trogna skall lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft. Ditt rike står i alla tider, ditt välde från släkte till släkte, så att alla lär känna din makt. Ditt rikes ära och härlighet, ditt rike
Episteltexten är hämtad ur Filipperbrevet kapitel 4. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Så lyder Herrens ord.
Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium, så skriver evangelisten Lukas i det första kapitlet. Ängeln sa till Maria: "Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sa till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son." Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Herre, tack för barnen här. Vi ber att du nu ska vara hos dem och välsigna dem särskilt under deras olika samlingar. Vi ber också att du ska komma till oss alla med din ande och hjälpa oss att vara öppna för det du vill säga till oss idag. I Jesu namn. Amen. Under hösten här så har jag vid några tillfällen lyssnat till personer som har slutat vara kristna och blivit uttalade motståndare till tron på Jesus istället. Och de kan berätta om det här som sin omvändelse. Men så säger de att när de nu diskuterar det här med kristna så får de ibland höra ett påstående som provocerar dem. Nämligen att du kan aldrig ha varit kristen på riktigt. Aldrig riktigt omvänd. Jag tror att det är bäst att inte fälla sådana kommentarer. Dels tror jag inte att det leder någon vart. Och sen är det inte heller vår uppgift att bedöma andra människors relation med Jesus. Det är en sak mellan dem och Gud. Samtidigt så har jag funderat över de där omvändas svar på påståendet. För de låter ganska lika. Var då inte kristen på riktigt? Jag om någon var verkligen kristen. Jag gick i kyrkan flera gånger i veckan. Jag var med i bibelstudiegrupper och bönegrupper. Och jag var frivillig i församlingens diakoni. Och jag arbetade med olika uppgifter hela tiden. Jag vittnade för mina vänner om Jesus. Jag gick apologetikkurser och argumenterade med ateister. Jag gjorde allt. Och det är någonting som skaver i det där svaret. Inte sakerna i sig förstås. För det är ju bra grejer som en kristen som en kristen gärna kan göra. Men det är inte det som gör oss till kristna. Alltså som kristen kan jag göra allt det där, men allt det där gör mig inte till kristen. För det är inte något som jag gör det handlar om. Utan det sker genom Jesus. Genom att han finns i mitt liv och är min frälsare. Guds son, född av fadern före all tid. Han kom in i världen för att bli världens frälsare. Han kom in i tiden för drygt 2000 år sedan nu då. Och blev människa. Och fick namnet Jesus genom jungfru Maria. Och hur det gick till då när det hände. När Guds son rent liksom fysiskt och kroppsligt också blev Marias son. Hur det gick till då. Det kan lära oss någonting om hur det går till på ett andligt sätt idag. När Jesus liksom får komma in i vårt liv. Och vi får ta emot honom som vår frälsare. Maria kan fungera som en förebild på det sättet också. Vi kan fråga henne, hur gick det till då när frälsaren kom in i ditt liv? Vad gjorde du för att det skulle bli så? Ja, jag gjorde egentligen ingenting. Jag gjorde inte ens det som en kvinna normalt måste göra för att kunna bli med barn. Utan det var Guds verk, alltihop, från början till slut. Vi har läst evangelisten Lukas beskrivning av den här händelsen idag, av inkarnationen som man brukar säga. Och det finns de som menar att den här beskrivningen förmodligen kommer från Maria själv från början. Och i ängelns budskap till henne då, så kan vi ju se hur den treenige guden gör sitt verk här. Hur han agerar för att frälsa världen som han älskar, men som har vänt sig bort från honom och är på väg mot sin undergång. Fadern sänder sin utlovade Messias som ska sitta på Davids tron och härska över Jakobs hus i ett välde som aldrig tar slut. Sonen blir kött, inkarneras i Maria genom den helige ande som med sin kraft vilar över henne. Det är liksom strömmar av kärlek och skapar kraft och missionsglöd och glädje och längtan mellan fadern och sonen och anden i den här stunden. Och Maria befinner sig liksom plötsligt stående mitt i de här strömmarna. Och det enda hon gör är egentligen någonting som hon inte gör. Hon springer inte och gömmer sig. Frälsaren kommer in i hennes liv och i vår tillvaro på grund av Guds nåd. Och genom Guds nåd. Av nåd vill Gud frälsa den här arma världen. Och av nåd har han utsett Maria att bli Herrens moder. Så var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Jag läste en fin beskrivning av det här ordet nåd, charin på grekiska. Det har en ton av sötma, charm, ljuvlighet, glädje och godhet. Men det är egentligen biprodukter. Det är som rosens doft. Men själva rosen, den centrala innebörden av den charin som Gud visar Maria och världen här, det är oförtjänt gåva och välvilja. Det som gör frälsaren till en del av mitt liv och mig till en kristen, det är inte något som jag gör, utan det är den treenige Gudens strömmar av nåd som omger mig och kommer med oförtjänt välvilja och oförtjänt gåva och verkar i mig och med mig. Kyrkofadern Augustinus, han levde på 300- och 400-talen i det som är Algeriet idag. Hans skrifter fick stor betydelse sen för augustinermunken Martin Luther på 1500-talet. Och en sak som Augustinus skrev mycket om, det var just detta med hur en människa blir frälst av nåd genom tron. På den tiden var det ganska inne med en irrlära som kallas för pelagianism. Det kan vi prata om en annan gång, varför den hette så. Väldigt kort sammanfattat. Jag är en kristen på grund av saker som jag gör, och av nåd kommer Gud och hjälper mig lite. Det är grunddraget. Och mot det så ställdes då den katolska allmänliga bekännelsen: nej, jag är en kristen. Jag är frälst på grund av Guds nåd och på grund av det han gör. Nu har ju människan svårt att släppa det här med att på något sätt måste det ju ändå lite grann få handla om mig också. Så efter pelagianismen så kom någonting som man brukar kalla semipelagianism. Okej då, det är Gud som frälser mig genom sin nåd. Men det börjar ändå med mig. Det finns en liten begynnande tro hos mig som Gud liksom ser och bekräftar genom att komma och ge mig sin nåd. Om vi återvänder till Maria då, så kan man ju säga att hon behövde ändå säga sitt ja till det här som Gud ville göra. Till att den treenige Gudens verk med henne skulle ske. Några verser efter vår evangelieläsning idag så kommer det: Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och det gjorde hon ju ändå. Hon svarade så. Och då är det väl likadant med oss. Tron i oss måste liksom säga sitt ja för att Gud ska kunna komma och ge oss frälsningens nåd. Ja, svarar Augustinus. När fadern drar oss till sig genom anden och liksom kommer och säger, nu vill jag göra dig till mitt barn. Genom att ge dig Jesus Kristus, min son. Han ska få komma och ta sin boning i ditt liv. Då behöver vi svara som Maria. Må det ske med mig som du har sagt. Men att vi kan svara så, det beror också på Guds nåd. För det första är det ju ingenting som vi kan säga ja till förrän Gud har kommit och erbjudit oss det. Alltså, vi hade aldrig kunnat tänka ut eller ta initiativ till det oerhört märkliga evangelium som han kommer och liksom erbjuder oss och inbjuder oss till. Det var inte jungfru Maria som vände sig till Gud och sa, du, jag har tänkt på en sak. Om du skulle vilja frälsa världen genom att själv bli människa, då är det okej med mig om jag blir din mor. Hon hade aldrig kommit på den tanken, utan det måste börja med Gud. Sen går Augustinus ännu längre. För när Gud av nåd då kommer till oss med det här märkliga evangeliet, så beror liksom vår förmåga att svara ja också på hans nåd. Gång på gång så återvänder Augustinus till första Korintherbrevet 4, vers 7. Vad äger du som du inte har fått? Och har du fått det, varför skryter du som om det inte var en gåva? Och så lägger han ut texten. Ingen kristen kan säga, jag har tro som jag inte har fått. Vi kan inte ens säga, jag har i alla fall en första början till tro. För då svarar de apostoliska orden, vad äger du som du inte har fått? Och har du fått det, varför skryter du som om det inte var en gåva? Nåden, den oförtjänta gåvan och välviljan, med doft av sötma, charm och ljuvlighet och glädje och godhet. Det är den som bär från början till slut. Det enda jag liksom kan göra själv, det är att gå vilse i tillvaron. Och söka och leta efter mål och mening och tröst och frid där det inte finns sånt att finna på fel ställen. Jag kan ställa till det för mig själv med min synd och min bortvändhet från Gud. Och det är jag ganska bra på. Men inget jag kan göra kan få mig att bli och vara en kristen och Guds barn. Utan det gör Gud. Jag har fått hamna mitt i de här strömmarna av kärlek och skaparkraft och missionsglöd och längtan och glädje mellan Fadern, Sonen och Anden. Och det enda jag gör sen, det är någonting som jag inte gör. Jag springer inte och gömmer mig. Sen visste ju Paulus, Augustinus och Luther och alla de andra att även om allt som har med kristendomen börjar där, så slutar det inte där. Den som har hamnat i treenighetens strömmar och som inte har sprungit därifrån, den kommer också att påverkas på djupet. I Efesierbrevet skriver Paulus: av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Om vi tar Maria som bild igen här då. Frälsaren kom in i hennes liv helt utan att hon gjorde någonting. Men när hon då sa, må det ske med mig som du har sagt, så öppnades ju liksom också vägen till tjänst för henne. Att bära och föda och nära och visa modersomsorg om Guds son. Det var de unika goda gärningar som Gud från början hade bestämt Maria till för hela mänsklighetens skull. Och frälsaren som kom in i hennes liv helt fysiskt och kroppsligt, som sagt, han måste sen också komma ut ur hennes liv, födas fram helt fysiskt och kroppsligt igen för att kunna komma oss andra till del. Och på samma sätt är det liksom på ett andligt vis med dig och mig. Frälsaren som har kommit in i ditt liv, han behöver också komma ut i ord och handlingar som kommer andra människor till del. Gud behöver inte dina goda gärningar, men din medmänniska behöver dem, som man brukar säga. I de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Jag har hört en annan sak också under hösten här som jag tyckte var tänkvärd. Det handlar om en fråga som har liksom hamnat väldigt i fokus i vissa kristna sammanhang. Hur går det med dig om Jesus kommer tillbaka idag? Eller formulerad på ett annat sätt: tänk om du inte vaknar imorgon. Hur blir det då? Och det där är superviktiga frågor. Vad har jag för relation till frälsaren? Har jag bara sprungit och gömt mig varje gång som jag har hamnat i treenighetens strömmar och de har omgett mig och evangeliets märkliga inbjudan har nått mig med sin doft av nåd? Jag kanske har sagt ja en gång, men sen liksom sakta glidit bort ifrån det igen. Det är jätteviktigt att kunna ge ett tryggt svar på frågan om Jesus kommer tillbaka idag. Hur går det då med dig? Om du inte vaknar imorgon, hur blir det då? Men vi behöver komplettera den frågan med i alla fall en fråga till. Tänk om du vaknar imorgon, hur blir det då? Många kristna kan inte ge ett tryggt svar på den frågan. Vad vill Gud med mitt liv här i tiden? Vad är det för gärningar han har berättat åt mig att gå in i? Vad är det för nådegåvor han har gett mig som det är tänkt att jag ska tjäna de andra med? Hur har han tänkt att Kristus i mig också ska få komma ut ur mig till mina medmänniskor? Tänk om jag vaknar imorgon. Hur blir det då? Vi får söka Guds vilja och vägledning omkring det förstås. I bönen, stillheten, i hans ord, i kyrkans gemenskap. Och så kan Maria få stiga fram och lära oss hur vi ska svara när vi hör Guds röst. Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara. Från evighet till evighet. Amen. Låt oss stå upp och bekänna vår tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.
Vi ber. Gud, tillsammans med Maria står vi inför dig, beredda att följa dig. Tack för att vi får komma till dig med vår bön idag. Herre, hör vår bön. Låt vårt rop komma inför. Tack Gud för Maria och hennes föredöme. Tack för hennes mod och hennes starka vilja. Tack för att hon inte vek undan för världens motstånd. Vi ber om samma kraft för oss som lever här i världen idag. Hjälp oss att leva i inspiration från hennes uthållighet och styrka i de utmaningar som du ger oss i vår tid. Vi ber för de länder och områden i världen där det just nu är krig och oroligheter. Gud, kom med fred och försoning och låt människor leva sina liv i trygghet och i goda sammanhang. Herre, hör vår bön. Låt vårt rop komma inför dig. Gud, så som Maria lyssnade på dig, så vill också vi lyssna till dig och till varandra. Vi vill lära oss av henne. Vi ber för vårt stift och vår biskop och för vårt pastorat. Och så ber vi för vår församling. Visa oss här vad du vill med våra liv. Hjälp oss här i St. Pauli att få betyda något för varandra. Tack Gud för förtroendet som vi som kyrka har fått. Att hjälpa dem som på olika sätt behöver vår hjälp och vårt stöd. Låt kyrkan aldrig tröttna på att stå på de svaga sida. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför. Gud, hjälp oss att som Maria sträva efter ett liv i lyhördhet och mod. Vi ber för de människor vi möter i våra liv. För familj, för vänner och för arbetskamrater. Hjälp oss att vara öppna också för de människor som vi har svårt att möta och svårt att förstå. Vi ber för de sjuka och ensamma och för de som kämpar med svårigheter på olika sätt. Vi kommer nu till dig och ber för de som särskilt har bett om vår förbön. Gud, låt din ande tala till oss så att vi lever våra liv efter din vilja. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma. Så kommer vi nu inför dig Gud och ber för Julia och för Walter som genom dopet har blivit upptagna i Kristi kyrka. Bevara dem i tro. Och låt föräldrar, faddrar och församling möta dem med din kärlek. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Lovad vare du som i stor kärlek har lovat att alltid lyssna till våra böner, både i den innersta glädjen och i den djupaste nöden. I Jesu namn. Amen.
Herre, av ditt ger vi åt dig. Upplyft era hjärtan till Gud. Låt oss tacka Gud, vår Herre. Ja, sannerligen, du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi tacka för nådens verk i alla dina heliga. Och med den saliga jungfrun Maria vill vi prisa din storhet och barmhärtighet. Stora ting låter du ske över hela jorden, och ditt förbarmande varar från släkte till släkte. Du vände din blick till din ringa tjänarinna, och genom henne gav du oss honom som bringar frälsning till alla människor, din son Jesus Kristus, vår Herre. Med änglarna och helgonen förkunnar vi därför ditt lov utan ände, tillber dig och sjunger. Ja, helig är du, Herre. Hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt. Genom alla tider samlar du åt dig ett folk, och lovsången till din ära ska aldrig upphöra. Kom med din ande till oss och dessa våra gåvor av bröd och vin, så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Vi firar inför dig, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, och väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken, så att vi kan vara Kristi kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor. Din är all ära och härlighet, med din enda son och den helige ande, från evighet till evighet. Amen, amen, amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Guds lamm. Gå gärna fram i mittgången och tillbaka på sidorna om det är möjligt. Det finns glutenfritt bröd för den som ber oss om det. Kom, nu är allt tillrätt.
...727 i psalmboken. Ät mitt bröd. 727. Vi fortsätter med sång nummer 30 i sånghäfterna. Sånghäfterna som ligger i kanten på bänkraderna. Nummer 30, stadigt förbidade jag Herren. Stadigt förbida dig jag, Herren, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa, han gjorde mina steg fasta. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Stadigt förbidade jag Herren, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa, han gjorde mina steg fasta. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Vi fortsätter med sång nummer 8 i sångefterna. Herren är min starkhet. Sång nummer 5 i sånghäftena. 5, bara i dig. Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig min Gud. Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig min Gud. Från
skall inte vackla. Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig, min Gud. Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig, min Gud. Från honom kommer mitt hopp. Bara han är min klippa, min frälsning och min borg. Jag ska inte vackla. Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig, min Gud. Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig, min Gud.
Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen.
Vi avslutar med sång nummer 16 i sångefterna. Jag vill tacka Herren.
Tacka dig Gud för att du genom detta sakrament har låtit ordet som blev kött ta sin boning i våra kroppar. Låt oss med den väntande jungfrun Maria alltid ha vår glädje i hennes son. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och ge er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Ni ska få sätta er ner en liten stund. Tack. För jag har någonting som jag ska berätta innan vi slutar idag. Igår var det vintersolståndet och snart är det jul. Men jag ska berätta om någonting som händer under våren här i St. Pauli. Och som i alla fall jag tycker är spännande på många sätt. Och jag ska försöka att trots det inte bli långrandig. För några år sedan så var jag på en sån här kyrklig inspirationsresa till England. Under ledning av Göran Landgren. Och jag bär med mig många saker från den resan. En av de sakerna är det här hur åtminstone lite större församlingar ofta firade flera huvudgudstjänster på söndagarna. Inte bara för att de inte fick plats, för det fick nog en del, utan för att man ville ha en huvudgudstjänst på olika tider och kanske på lite olika sätt för att hjälpa fler människor att liksom hitta hem i en gudstjänst. Så kom jag hit till St. Pauli för 1,5 år sedan som församlingsherde. Och då visade det sig att här fanns det också folk som hade varit i England med Göran Landgren. Och de hade med sig samma tanke som de hade gått och funderat på och pratat om. Under hösten nu 2024 så bildades det en grupp med personer ur församlingsrådet och från de anställda. Som tillsammans liksom skulle ta fram ett lite mer konkret förslag på hur en sån gudstjänst här i Pauli skulle kunna se ut. Och som vi skulle kunna prova här hos oss. Och det gör vi nu under våren. Ungefär varannan söndagkväll blir det. Om man tycker att det här låter spännande och intressant så finns det ett blad som kyrkvärdarna har. Som man gärna får ta med sig. Där beskrivs lite mer av bakgrunden och tankarna med det här. Om man tycker att det här låter superdumt. Det fånigaste jag har hört på länge. Ta en lapp också och läs innan du mejlar till mig. Det var det jag skulle säga, inser jag nu. Jo, jag ska säga en sak till. Om någon blev jätteförvirrad före gudstjänsten. Så berodde det på att Mikael bytte plats på musiken. Bach och Buxtehude bytte liksom före och efter gudstjänsten. Så det var inte Bach då, utan Buxtehude. Och nu blir det Bach, så kan ni få friden åter. Varsågod Mikael.